En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till en undran till, denna frågeversion av en runda till som vi lanserade efter sommaren och som vi tycker så mycket om att göra. Jag heter Olivia Svensson och min ljuvliga par och arbetshäst heter som vanligt My Råväder. Hej.
Hej.
Ingen rast och ro för dig My, du var på Moderaternas stämma i helgen och den som lyssnade på vårt avsnitt av en runda till i förra veckan vet att vi pratade om hur ska Moderaterna lyckas vinna valet nästa år? Vi tuggade oss ner rejält i det ämnet. Det fanns lite som talade för, det fanns ganska mycket som talade emot. Jag undrar, har den balansen ändrats någonting under de här dagarna i Västerås, skulle du säga?
Ja, men en sak som talar för det är att det verkar vara väldigt lite slitningar i partiet. Och det kan ju vara en risk när det inte lyfter 100% i opinion och i hur man kommer ut med sin politik. Men att det ändå verkar landa i att man tar liksom nya tag och kämpar in i kaklet här.
Brukar den här typen av slitningar annars visa sig till exempel på en stämma eller en kongress?
Stämma och kongress så handlar ju egentligen om att peppa igång sin rörelse och då förankra den politiken som partiledningar och partistyrelser tar fram. Men det brukar ändå vara ett sån här plats där det brukar sippra fram ifall det är liksom osämja eller missnöje. Det är ju alltid någon som är sur för någonting, men när det är liksom verkligen fara på färde, då märks det, då genomsyrar det allt. Ett exempel, jag tror att det som har varit den mest toxiska stämman jag någonsin har varit på, om man får säga det, det var ju när Kristdemokraterna höll på att kollapsa kring allting kring Sara Skyttedal. Då var det en stämma i Örebro, tror jag, och då var det så fruktansvärt dålig stämning. Det spelade liksom ingen roll att partiet kanske hade det helt okej, eller att man tog fram ny politik, att man satt i regeringsställning, för det här genomsyrade allt. Och så att när det är riktigt dåligt, då märks det ändå på en sån här stämma.
Så jag tolkar det som att Moderaterna ändå har det helt okej just nu då?
Ja, men det får man ändå säga, och det är väl att såret vi regerar, eller det plåstret, det kan liksom täcka vilket varit så som helst.
Egentligen. Det är ett ganska stort bandage.
Ja, det är ett väldigt stort och välkylt bandage.
Vi ska gå direkt till veckans fråga som kommer från vår lyssnare Sara. Den går så här. Hej! Jag undrar hur man idag tänker från medias sida när vi kommer till valet och hur man ska presentera blocken. Alltså, hur ska man på valdagen veta om det är den högra eller vänstra sidan som vunnit? Kanske enklare om det är den högra, eftersom vi idag har Tidöpartierna som samarbetar. Men hur ska man veta att den vänstra sidan vunnit när vi inte ens vet vilka som ska eller kan samarbeta? Kan man exempelvis lägga in Centerpartiet och eller Vänsterpartiet i det vänstra blocket? Jag förstår att det är ganska långt kvar till valet och att svaret kanske kommer ju närmare valdagen vi kommer. Men hade varit intressant att veta hur ni tänker kring denna fråga. Tack för en lärorik och underhållande podd. Med vänlig hälsning, Sara. Tusen tack, Sara, för beröm och för en rolig undran. Och jag tänker att den säger ju någonting om vilken förvirring som råder kring regeringsbildandet, eller hur, My?
Men det säger också någonting, tycker jag, att det finns ett väldigt stort intresse för hur den här regeringsbildningen ska gå till.
Det är inte bara vi som är intresserade här inne.
Och vi tycker om att prata om det, så att det är en bra match. Och den har ju inte blivit mindre under de senaste dagarna.
Nej.
Vi hade ju förra veckan när Liberalerna gick ut, eller förra veckan kanske det var, jag vet inte, tiden står still och jag så fort samtidigt, gick ut och kastade in liksom en fackla i den här debatten och sa att man inte skulle ens släppa fram Kristersson-regeringen om Sverigedemokraterna satte den. Sen har i helgen har ju Sverigedemokraterna lagt mer ved på brasan, kan man säga. De har ju sagt det de i och för sig har sagt hela tiden, men de har gjort med undertryck nu, att man kommer nästan med glädje släppa fram Magdalena Andersson om det är så att det här lilla pyttepartiet Liberalerna tänker sätta sig i vägen för deras stora ambition att sitta i regering. Då kan de vänta 4 år till. Och det som är ändå speciellt, tänker jag, med Liberalerna, det är att de inte har förstått att Sverigedemokraterna har tid att vänta. Alltså de har väntat i 20 år på den här chansen.
Mm.
Och de har sagt hela tiden att de ändå skulle släppa fram Magdalena Andersson om de inte får sitta i en regering. Och att Liberalerna trots detta liksom inte tror, har trott på det. Det här är liksom Sveriges mest stringenta parti. Det de säger har de gjort i typ alla tider. Så att jag tror att det här, att elda på den här konflikten har gjort att den här diskussionen har blivit, ja, men ännu mer intressant de senaste veckorna.
Och kan man ens kalla det för ett så kallat chicken race om den ena bilen är väldigt mycket större än den andra, om du förstår hur jag tänker, om de båda två kör mot varandra. Men här är ju Liberalerna också så mycket mindre och så mycket mindre, har så mycket mindre makt än vad Sverigedemokraterna ändå har, tänker jag.
Om ett parti är avgörande spelar ingen roll hur litet det partiet är. Om de ändå behövs, då har de ju större inflytande egentligen än sin storlek. Men samtidigt är det ju så att det här handlar ju egentligen om vad de andra partierna tycker. Och det är uppenbart att Kristdemokraterna har ingenting emot att släppa in Sverigedemokraterna i en regering. Och liksom tystnaden kring vad Moderaterna tycker handlar ju egentligen om att de inte ens ser det här som ett problem. Om jag ska säga att de ska sitta i en regering och det är så man får till en regering, så har Moderaterna liksom inget större problem med det. Så därför är det ju nu mest Liberalerna som är problemet.
Men en liten tuva välter ofta stort lass, som man brukar säga.
Så kan det också vara. Och jag tror att det här är ju, det är inte så att vänstersidan har det lättare, men det här gör ju att människor bryr sig om vad som ska hända, för man vill ändå veta. Jag tror att Sara är inne på det här egentligen också, hon vill ju nog egentligen veta, om jag röstar på ett parti, vad betyder det rent liksom regeringsbildningsmässigt?
Ja, vad blir resultatet? Och hon verkar särskilt nyfiken då på den vänstra sidan, eftersom hon då tolkade som att Tidöpartierna kommer nog ändå lösa det här. Det har vi också diskuterat mycket i den här podden. Det kan ju bli så, det kan inte bli så, vi får se. Men om vi går in på den vänstra sidan, My, hur ska man då veta om den sidan har vunnit, med tanke på att de ju absolut inte riktigt har format sitt lag?
Alltså det enklaste sättet att bryta ner det här är att titta på vilken statsministerkandidat som ser ut att kunna samla en majoritet. Och där har vi ju ändå det ganska enkelt. Alltså vad är högersidan och vad är vänstersidan? Och högersidan, då menar jag, vad är Tidöpartierna? Vad har de för stöd? Och vad har de andra partierna för stöd? Den personen då som har en majoritet på sin sida kommer med all sannolikhet få i uppdrag att sondera en regering först, alltså en talmansrunda. Så om vi tittar då på, vi får ett valresultat, om de som nu är Tidöpartierna har en majoritet, då kommer Ulf Kristersson att få möjlighet att sondera möjligheterna till en regering. Om istället den andra sidan, alltså de som inte är Tidöpartierna, och där räknas ju också Centerpartiet in, alltså oppositionen, har en majoritet, då kommer Magdalena Andersson få möjlighet att sondera för en regering. So far so good. Där tror jag att det är liksom, där är det ändå ganska enkelt. Det är där problemen börjar.
När förhandlingarna sätter igång.
När man ska se till att få ihop det här laget som gör att man kan gå till talmannen och säga, jag har en regering och jag kan släppas fram i en statsministeromröstning. För det är ändå så att man måste klara en statsministeromröstning för att få bilda regering. Och om man misslyckas 4 gånger, om talmannen misslyckas med att lägga fram en statsministerkandidat som släpps igenom riksdagen, släpps fram, då blir det ett extraval. Jag vet att vi pratar om nyval ofta, men det är egentligen inte rätt term, utan ett extraval är det, för att i Sverige har man inte nyval. Man börjar inte om, utan man lägger in ett extraval. Så mandatperioderna ligger alltid fast. Du kommer att ha var 4:e år, men sen kanske det är ett extraval in i mitten då, om man inte får fram en regering. Och det är ju där som problemen startar, och det är där båda sidorna har egentligen problem. Sen har väl egentligen den ena sidan mer problem. Alltså oppositionen nu, har Magdalena Andersson, har en större utmaning. Och det beror på flera olika saker. Det beror på dels att partiet inte kommer överens med Vänsterpartiet, Centerpartiet. Centerpartiet vet vi inte överhuvudtaget var de kommer att befinna sig. Känslomässigt och politiskt.
Verkligen inte. De har inte ens en ledare. Faktiskt.
De har inte ens en partiledare. Där är ju problemet att man har inte byggt upp förtroende mellan partierna, och det tar alltid längre tid och alltid svårare när man inte har liksom en uppbyggd struktur för hur man liksom känner varandra.
Precis.
Plus att man har ett parti, Vänsterpartiet, som aldrig har ens varit med i en riktig, alltså styrt Sverige. Och som Socialdemokraterna ju inte riktigt tycker är regeringsdugliga. Inte helt och hållet.
Nej, du ställde ju den frågan till Magdalena Andersson när du gjorde ditt intervjuprogram My och makten förra veckan. Och där så fick du ju ett, vad ska vi kalla det för, ett ganska luddigt svar på den frågan om Vänsterpartiet
och regeringsdugliga. Hon sa ju både ja och nej. Mm. Och man kan ju, då får man väl säga att det är nej.
Precis.
För att man kan ju inte tycka, man kan inte välja delar av ett parti. Man tar hela partiet, om vissa delar av dem inte är regeringsdugliga eller vissa, i vissa delar, i vissa politiska områden inte är regeringsdugliga.
Man kan inte stänga ut
den
delen.
Då är man inte regeringsduglig helt enkelt.
Nej.
Den andra sidan har ju en fördel, för man har suttit i det här samarbetet i 4 år. Man har lärt känna varandra, man förstår varandra lite bättre, man har liksom brutit ner de här misstroendena som finns mellan partierna. Och jag tror också det är därför så det har varit så chockartat för dem att Liberalerna gick ut och satte upp den här extra röda linjen.
Barriären.
Mm. Precis, eftersom man hade tänkt att det här ändå skulle ha byggt upp någonting gemensamt framåt. Och så där har man ju en fördel. Alltså, men med det sagt, det finns absolut inga klara vägar framåt här.
Men bara så att vi har, vad ska man säga, strukturen i ordning här. Du sa att efter 4 försök hos talmannen så går det sen över till ett extra val. Men vad händer, får inte den andra sidan chansen först?
Jo. Alltså 4 försök, det kan ju vara 4 olika personer också.
Så det är 4 försök totalt?
Precis, så vad man har lärt sig efter den här regeringsbildningen 2018 så var det 134 dagar. Det var ju att man behöver liksom stressa på det här lite så att det går undan. Där fick varje partiledare, jag tror att de fick 2 veckor sondering i början. Det är liksom väldigt lång tid om det är flera olika kandidater som ska testa sina regeringsunderlag, och sen är det också väldigt lång tid eftersom man behöver testa olika typer av regeringsunderlag i de olika sonderingsrundorna. Och där kan man ju egentligen hålla på hur länge som helst och sondera innan man går till en statsministeromröstning. Så att egentligen kan den här processen ta väldigt lång tid, och sen ska man då inom 3 månader ha ett extra val från att man har misslyckats med att ta fram en statsministerkandidat. Och det är ju ingen som vill att den här processen blir utdragen ifall det är så att man inte kan få ihop en regering och ett regeringsunderlag.
Nej, för risken är ju också att om man röstar igen så blir det samma förvirring igen.
Jag tror att risken som Liberalerna i alla fall ser, det är väl att om man skulle rösta igen skulle vara att de skulle åka ur riksdagen om de ens har lyckats ta sig in i den första, första valet.
Att de blir utstraffade då.
För att man tycker att de har obstruerat någonting som ändå liksom, som de har sagt att de skulle göra, så att se till att Ulf Kristersson blir statsminister.
Just det. Och gud, det finns så många tänkbara scenarier här.
Det finns många tänkbara scenarier, men om man bara ska titta på den här Saras fråga, så här, finns en tydlig vänster och en tydlig högersida egentligen, så finns det det. Frågan är bara hur man på de här respektive sidorna kan få ihop sitt regeringsunderlag.
Själva maktbalansen inom blocken, eller vad man ska säga då.
Ja, exakt. Mm. Och om man då skulle gå till den här, vad ska man säga, regnbågslandet där Centerpartiet befinner sig, där man tänker att det finns en annan politisk värld i mitten. Om man ska liksom
den som de drömmer om.
Den de drömmer om, som är någon slags ja, om man inte får till den gamla alliansen, att man i alla fall skulle liksom typ få ihop Moderaterna och Socialdemokraterna att samregera för att stänga ut SD, så kan vi väl bara säga så här, det är inte ett alternativ. De 2 alternativen är en högersida där Sverigedemokraterna ingår, eller en vänstersida som på något sätt får ihop det.
Men det måste väl ändå Centerpartiet vara medvetna om att de här alternativen, de är 2. Och att man kanske ändå måste anpassa sig efter verkligheten nu med de här månaderna kvar fram till valet. Och då är min fråga, My, tror du att vi kommer att ha en tydlig vänstersida, tydligt vänsteralternativ när det är dags att gå och rösta den 13 september 2026?
om det hade varit Anna-Karin Hatt så tror jag ändå att det hade funnits någon slags alternativ. Alltså att man hade behövt gå ut och säga vad för statsministerkandidat man ändå har. Nu är det väldigt oklart, tänker jag, med en ny partiledare, om vi inte vet alls vem det är.
Ja.
Hur det...
det kan ju vara någon som är mer välvilligt inställd till Sverigedemokraterna, det vet vi ju inte.
Det skulle kunna vara. Det skulle ju vara väldigt speciellt eftersom det skulle vara typ en person och så skulle det vara ett helt parti som inte höll med. Men mycket saker, många saker kan hända i politiken.
Så är det ju.
Jag tror att vi kommer ha en ganska tydlig ändå statsministerfight. Jag vet att de försöker kasta in Jimmie Åkesson som en joker, men i verkligheten, det har vi pratat om i podden också, så kan, han kommer inte samla stöd för att bli statsminister. Så det är två statsministerkandidater, det är Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Och det är egentligen där, alltså vad ska man säga, det är liksom två, om man säger att det är två torn, två ben, och topparna är ju liksom klara. Frågan är liksom vad som stöttar upp de här kronorna på toppen.
Sagan om de två tornen, låter det ja. Som.
Nej, men alltså statsministerkandidaterna på ett sätt är ju klara. Frågan är ju då bara hur man ska samla stöd för sin statsministerposition. Och där, så på det sättet är det ju två tydliga, en tydlig högersida och en tydlig vänstersida.
Hur mycket längre tid tror du att det kommer ta för förhandlingar och talmansrundor om det blir den vänstra sidan som får fler röster? Förstår du hur jag tänker då? Än om Tidösidan får det?
Ja, det kan nog ta ett litet tag. Å andra sidan så tog ju också Tidöavtalet, och det tog också ett litet tag. Det tog inte så himla lång tid, det tog 134 dagar, men det tog ett par veckor.
Mm.
Så det tar ju tid att nå fram till i vilken form vill man ha det här regeringssamarbetet. Om det skulle vara så att vänstersidan får en majoritet men inte lyckas samla ett regeringsunderlag och det går tillbaka till Ulf Kristersson och han kan bilda en regering, en minoritetsregering, då får han ju samma problem som Stefan Löfven hade. Och det är att man har en fientlig majoritet emot sig i riksdagen.
Då får man ändå inte igenom så mycket man vill.
Nej, och då har vi ju hört Ulf Kristersson tjata sig blå de senaste veckorna om vad det, hur det var på den tiden när Magdalena Andersson och Stefan Löfven inte fick igenom sin politik, inte fick igenom sina budgetar, vilket kaos det var. Jag håller helt med honom, det var ohållbart, så kaosartat att det var under den där mandatperioden. Och det är ju, skulle ju också kunna bli Ulf Kristerssons framtid om det blir så att han behöver bilda en minoritetsregering med liksom en fientlig majoritet emot sig. Så att det är ju inte bara så att det gäller vänstersidan, utan det handlar ju om det parlamentariska läget, inte vem det är som regerar.
Sen får man också kasta in det här med att vi inte ens vet vilka partier som kommer att klara riksdagsspärren, eftersom det är några som ligger lite pyrt till. Vi hade dessutom fighten mellan andra största parti, mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna, där det ju också pendlas fram och tillbaka. Så att på alla sätt och vis så känner jag att det här kommer bli en huvudvärk för politikerna, för oss här journalisterna, statsvetarna. Jag känner att man kanske ska ta ett par Alvedon redan nu och liksom förbereda sig.
I förtid. Man ska göra som innan syfte. Man ska springa liksom ett längre lopp, att man ska ta en Ipren och lite druvsocker så att
precis
man klarar
så.
Sig igenom.
Kanske lite Resorb.
Ja.
Men vi får andas ut lite i alla fall nu några dagar. Vi hörs igen på torsdag i en runda till. Missa inte heller Mys nya intervjuserie My och makten som kommer dyka upp i din poddspelare om du följer oss där sen innan. Annars finns den helt enkelt där poddar finns. Vi hörs snart igen. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.